Hej och välkomna till Fredagspodden.
Så mysigt. Hanna, jag pratade precis med vår farmor.
Aha.
Och hon sa att hon tyckte att förra avsnittet var så bra. Hon sa att hon brukar nämligen, hon har inte förstått varför folk skrattar så mycket åt oss. När de har sagt det. Men nu gjorde hon det själv.
Vad var det hon tyckte var så himla kul då?
Hon tyckte det var väldigt roligt med snoppen i godispåsen.
Det var hennes humor liksom.
Men så sa hon det. Däremot så måste ni tala tydligare. Det är ju ingen som hör vad ni säger.
Hon sa också till mig häromdagen. Hon bara, jag tänker så här. Ni kanske ska ta lite tid och verkligen planera podden ordentligt. Och då kände jag så här. Vi planerar jättemycket för podden.
Ja, men hon sa att det var första gången hon tyckte det var bra. Vi har gjort 30 avsnitt.
Jag tror att det här är avsnitt 30.
Är det det?
Vi kan liksom fira
jubileum.
Så fort man blir 40, då är man ju snart 50. Alltså, och det är helt sjukt.
När Hanna 106 år spår Amanda 101 år om vilka män jag kommer träffa.
Man står och konkurrerar om vem som drack Fireball först. Det är då man vet att man inte är liksom självskriven på styrplan längre.
Så gick jag till en hudterapeut. Min huvud var utbränd.
När den här podden kommer ut, då kanske du har fått en bebis. Alltså jag är ju så spänd över det här hela tiden.
Du är ju skengravid, så du vill ju gärna bli av med din egna graviditet.
Ja, men alltså idag så har jag, det här har jag haft ett dygn nu. Jag har en otrolig kramp i ena vaden. Och det har man ju bara typ när man är gravid.
Verkligen. Ja, du vankar ju på nätterna och sånt där också.
Ja, men alltså i natt så somnade jag kanske liksom halv ett, halv två. Jag höll på och vände sida och gick upp och kissade och sådana saker. Men alltså det är det, jag är så otroligt med i din graviditet så att jag tror ju snart att jag kommer få värkar eller något.
Kanske kommer det ut något.
Vad chockad jag ska bli. Jag kommer vara som de här som...
Know I was pregnant.
Exakt, som jag säger, går 9 månader bara tycker att de har blivit lite tjocka. Och så då gör jävligt ont i magen. Man kanske inte ska skratta åt dem.
Nej, jo, men Hanna, vi har ju pratat om det här så många gånger förut. Kanske inte just i podden, men du och jag brukar göra det ensamma. Det är att de... Alltså det är någon förträngningsmekanism eller någonting. För att man, det är ju omöjligt att inte veta 9 månader att man är gravid.
Ja, men jag tänker det är alltså så här, att ha någonting som bara rör sig omkring i magen. Om man tänker att det är gaser då eller så.
Ja, det är otroliga gaser. Man kanske har redan otroliga gaser. Så det är inte så stor skillnad.
Men alltså för mitt psyke. Då drömmer jag ju om att kanske inte få veta först det är dags. Först man får ont i magen.
Ja, men vecka 20 i alla fall var fantastiskt.
Men jag tänkte på det igår, för du var ju faktiskt inne en sväng på förlossningen för att kolla så att allt var bra med bebisen igår kväll.
Ja, det var så spännande. Du skulle ju varit med mig.
Ja, men jag vill ju det. När du ringde till mig så sa jag åker själv. Jag bara tänkte så här... Nu får Gustav ta Vilma. Jag åker med, här har jag min chans.
För det satt ju andra i väntrummet.
Ja... Oh. Det är alltså, spännande, jag älskar förlossningar.
Det satt ett par som, som hade, det var deras första barn, det är helt säker på. Och hon hade också känt att det inte var fosterrörelser. Alltså hon var lite orolig, det var några dagar kvar. Och hennes kille var så rädd för henne.
Hon var ett gravidmonster.
Hon var ett gravidmonster. Och nu ser inte ni mina miner hur de var. Men han, varannan sekund så tog han lite sådär lätt på hennes hand och arm och viskade, hur är det?
Och vad sa hon då?
Hon orkade inte ens svara honom till slut. Hon gav honom en blick som var så här, alltså, kan du gå och dö? Och han var ju så gullig. Han bara fortsatte med det här hela tiden. Är det bra?
Man kanske inte hade brytt sig så mycket innan. Det var därför hon var jävligt irriterad.
Ja, alltså, men hon var, ville bara vara fokuserad på det här. Och ville inte att han skulle finnas med i rummet. Förstår du?
Men alltså, under min första förlossning med Rosa. Då, alltså, jag är ju en pratig person. Jag var tyst i 10 timmar. Jag har aldrig varit så tyst i hela mitt liv. Och så fort då Rosas pappa kom fram och så här, skulle vara så här, vill du ha något att dricka? Jag bara, rör mig inte. Jag vill inte prata med honom. Jag vill inte att han ska röra mig. Jag skulle bara föda barn helt själv.
Ja, men
det är inte så kul.
Nej, men så var hon också. Och sen så var det en annan kvinna som kom in som hade hög feber. Och då så... frågade den här kvinnan, de började prata lite grann och hon sa, jaha, men gud, vad hemskt med febern och när det är dags. Då tittade hon strängt på den andra kvinnan och sa, jag har redan fått för flera veckor.
nej. Hon hamnade där jag brukar hamna.
Hon hade bara någon livmoder, alltså förstår du, kanske någon infektion eller någonting.
Det var deppigt, stackars henne. Och stackars båda, det var inte kul.
Men det var inte trevlig stämning överhuvudtaget.
Men det är ju lite så här, sitter man på förlossningen så kanske man tar för givet att folk är där för att föda.
Ja, men såklart. Och magen är kvar ett tag efteråt. Så det var inte så, men det var bara att eftersom jag inte hade ont eller så kunde jag ju verkligen sitta och iaktta dessa människor. På ett så otroligt. Jag hade kunnat sitta där i dagar.
Ja, men underbart. Men du, det jag ville prata om angående det här, det är ju de olika orostadierna i en graviditet. Kan vi inte prata lite om det?
Jo.
För att jag är ju jätte, jätte orolig de första 12 veckorna. Men det är inte du riktigt.
Nej, inte alls. Verkligen. För då tänker jag så här, blir det inte nu, då blir det inte. Då sköter min kropp det här så bra. Jag har inte, liksom, det har inte hunnit bli en så här bebis. Då är det... Alltså man ska ju vara väldigt glad om man får missfall. För att då har kroppen gjort... Eller inte glad, men du förstår vad jag menar. Ja. Kroppen gör ju rätt. Om det inte är så att man får missfall hela tiden. Att det är ett problem.
Ja, men jag vet. Men jag tror, jag har en tes om varför jag blir så orolig. Det är för att jag har ju drabbats av alltså, en fruktansvärd sak. När jag får ju alltid blödningar de första 12 veckorna.
Ja, men det förstår jag. Då är det skillnad.
För blod är ju lika med så här, nu är det över typ.
Ja.
Men för sen så efter vecka 12 och så här, då lugnar jag ner mig. Och sen så är inte jag ett dugg orolig. Förrän, jag var ju faktiskt inne typ 2 veckor innan jag födde också på en sån här kontroll som du. När man, så här, jag kommer ihåg att jag låg i soffan och typ grät för jag tyckte inte att jag hade liksom känt bebisen på ett dygn. Och du var så här, men nu åker du in och kollar här.
Ja, men det sa de igår, han läkaren. Han sa så här, nu var det bra, nu kände vi bebisen. Men åker du hem och det hände samma sak igen, då kommer du in på en gång. För att det här är, jag läste ju om det här i DN. Jag tror att det var därför det var så många i väntrummet som kände samma sak, för att den här DN-artikeln. Där det var en mamma som hade förlorat sitt barn 2 veckor innan födseln. Alltså det finns ju någonting som heter plötsligt spädbarnsdöd i magen. Och alla sa till henne att hon behövde inte oroa sig. Barnet kan vila innan det är dags. Och blev mycket, du vet, sådär. Så att hon ville ju åka in, men gjorde inte det. Och sen stod hon där på sin egna barns begravning. Och hon känner ju, hon är fortfarande bitter för att hon känner att hon kunde fått hjälp kanske. Så att de har ju förändrat, alltså det känns som att alla läkare som har fått en tillsägelse om att alla ska få komma in i slutet av graviditeten precis när som helst.
Min dröm, det är ju att bara få bli inlagd 2 veckor innan och så bara ligga där under total kontroll för att inte liksom missa något. Typ.
Men jag vill vara inne från nu. Men nu.
Jag tänker att vi kanske köper en sån här CTG. Vad heter det?
Kurva.
Och så är du bara uppkopplad hela tiden.
Så jävla skönt.
Tänk om vi kunde bara säga pip, pip. Och så bara, nu har du verk.
Men alltså för Charlie, så kommer jag ihåg typ en vecka innan förlossningen. Så böjde jag mig på ett otroligt sätt. Alltså ner och skulle hämta någonting.
Du gjorde som en sån här fällknivs.
Jag gjorde det. Alltså jag kände att det här var inte bra. Och jag kände också, jag var helt stensäker på att där bröt hon nacken.
Nej.
Men du vet hur man kan få såna katastroftankar. Och jag kände den inte på 5 timmar. Jag satt ju grät i 5 timmar över att jag hade dödat mitt egna barn.
Och såklart, det där är så hemskt när man får såna här hormonsnurror i hjärnan. Förra gången när du skulle föda, så satt vi och väntade, som vi typ nu har gjort nu i 9 månader. Nej, men vi var på Gotland så väntade vi. Och så bestämde jag mig för att jag skulle åka och träffa Gustav och gå på hans mammas 60-årsfest. Jag ska åka till Stockholm från Gotland. Och då så sa jag så här, jag bara, men det kommer ju vara så här, nu har vi väntat i 2 veckor. Samma sekund som jag lämnar Gotland så kommer ju dina verkar sätta igång.
Så var det ju också.
Och du föddes så fort jag hade åkt. Ja. Och då tänker jag så här, jag har en tes nämligen som jag tänker på att du kanske ska börja tänka och förbereda dig för nu. Att det är så här, jag är ju den som ska ta hand om Charlie, har vi bestämt. Men på lördag ska jag ha tjejmiddag.
Det är då hon kommer.
Då tänker jag så här, vi bestämt, för då får du ju ta mamma som ställning. Mm.
Ja.
Då tänker jag så här, bara för att jag har tjejmiddag så kommer du föda barn denna natt.
Det är klart jag kommer. Och du kommer komma bakfull, även om du har varit bakfull på 1 år.
Ja, så kommer det vara. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i alla smaker, styrkor och format.
I sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare är det en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Den kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är sponsrade av Mathem. Jag är så uppspelt. Får jag bara säga några saker här nu? För att, alltså så här. Jag handlar nu på Mathem. Eller jag har gjort det alltid. Alltså de här lådorna, Amanda. Vet du hur härligt det är? De har ju bytt från kassar till lådor.
Men du,
vi pratade om det.
Det var ett genidrag.
Nej men alltså det är det bästa som har hänt. Så här. För det första, så här, Filip bara, det här är också så här, det är geni det här. Och han bara tittade på det här, hur man vek ihop och alltihopa. Och sen har vi ju en ny brandbil hemma.
Såklart. Franks. Nej men alltså det är så bra. Men jag måste också säga, för att vi har ju pratat ganska mycket om, på senare tid, om hell hour. En timma som inte vi tycker så mycket speciellt om i vardagen. Där man ska komma på, man ska laga, gå handla, laga, alltså du vet, det är så mycket. Mathem är ju en del av att lösa hell hour till happy hour.
Verkligen.
Det är ju liksom kanske en av de viktigaste.
Nej men alltså det är min nästa grej. Det är så här, jag ska bli lika proffsig med att handla som Mathem är på att leverera.
Det är jättebra.
Men så då, att man har allt det där som man behöver för allt. Alltså det är så underbart.
Gud vad bra.
Nu blir det också ännu billigare för alla våra lyssnare. Som vill testa Mathem. Så alltså... Vänta inte en sekund till. Skriv in koden fredagspodden 200 i kassan. Och det ger alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj. Du, Amanda, jag är så glad du. För att vi är sponsrade av Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive.
Du, det här kan jag säga är något för mig. För att, alltså nu, jag har ju galopperande sämre syn.
Jag med. Jag är ju numera en glasögonbärare.
Orm.
Alltså alltid. Ja, en glasögonorm.
Exakt. Och då är det så här, jag var ju duktig och gjorde ett par glasögon för några år sedan. Men tror du att de håller stil, styrka eller att de är sönder? Ja. Alltså, det är liksom, de måste ju bytas ut. Det är ju inte så att man kan skaffa ett par för resten av livet.
Nej. Men så här, om du då har Synoptik All Inclusive så är det så här att då kan du byta ut ett par per år, vilket är otroligt, vilket man verkligen behöver. Sen är det också så här, när man är då en sån som jag, som är så här, men nu måste jag ha glasögon hela tiden. Jag vill inte ha samma glasögon varje dag.
Det är som att ha samma kläder varje dag. Du vill inte heller.
Du, det är det. Nej, då vill jag ha så här, de här balla som jag har till det här och de här som jag har till det här. Och sen också så här, tonade glas. Mm. Alltså nu är det sommar också, så här, ska jag ha dubbla glasögon då eller? Alltså,
nej, förstår,
jag behöver ju liksom, nej. Och då kan jag få hjälp med allt här. Och det som också är jättebra, för att jag har ju ett barn. Jag har flera barn. Men ett barn som älskar att ta mina glasögon och typ slänga iväg dem. Och då är det så att all service ingår. Som fria glasbyten.
Och synundersökningar, Hanna. För min blir sämre. Jag måste göra en ny synundersökning. Alltså det här är så bra.
Allt det här är inkluderat i en fast månadskostnad. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader.
Nej.
Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon. När du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Det här är ett känsligt ämne.
Alltså, är det?
Ja, men jag skulle säga att det här är... Nu ger jag mig ut på halis. För det är sånt här som man kan tänka och tycka. Men ska absolut inte prata högt om det inte är någon man litar på jättemycket. Du förstår såna här typer av ämnen.
Gud, jag känner mig helt livrädd här nu.
För du kommer behöva uttala det också. Jo, men det grundar sig att jag läste en debattartikel i DN. Det var en man som skrev om, det är den här nya fertilitetskliniken som har öppnat i Malmö.
Vem... Kan man säga att allt du vet just nu har du läst i det?
Anna, nej. Allt jag vet läser jag egentligen i Se och Hör. Men det enda jag säger att jag vet, det är det.
Ja, bra. Ja, vadå? En fertilitetsklinik i Malmö?
Ja, där alla tjejer kan gå och testa sig hela tiden, kolla sina ägg och liksom, om allting går bra och så vidare. Det här kostar jättemycket pengar. Och det han sa då var så här.
Det är klart att vi ska ge alla pengar som bara måste ges till de som har svårt att bli gravida av olika medicinska skäl. Men för de som bara vill vänta, som inte har lust att skaffa barn innan de är 40, ska vi betala för dem? Jag har nämligen stött på några, så här typ 2 eller 3 stycken på sista tiden, som är runt 40, som kan så här utan eftertänksamhet säga så här: men jag känner mig inte riktigt redo än. Jag tror att jag väntar något år eller så där. Och jag tror att det har blivit en det har blivit en ganska stor missuppfattning om hur länge och hur bra det är att skaffa barn. Vid 30 tror jag att det minskar liksom väldigt rejält, alltså chansen att bli gravid. 35 så går det verkligen neråt.
Mm.
Och vid 40 då är det stor chans att barnet inte mår bra.
Alltså i min bekantskapskrets så har jag ju alla typer av sådana mammor som är runt 40. Alltså jag var först i min vänskapskrets att skaffa barn.
Du var ju 28 va?
Jag var 28 när jag fick Rosa. Och jag var ju då den enda som hade barn, alltså hur länge som helst.
Ja, det var det verkligen. Du var ensam av alla dina vänner.
Ja, men jag var ju tvungen att skaffa nya mammakompisar för att mina kompisar, de hade inga barn liksom.
Nej.
Självklart, jag önskar alla som vill ha barn, barn. Men jag tror att det som du beskriver nu när du säger så här, men jag är 40 men jag vill vänta i 2 år till. Det tror jag är en sån sak som man säger innan man har bestämt sig för att ge sig in där och är där. Och inte kanske, det är kanske inte så lätt som man tror. För jag tror att det är så här, ja det kan man ju tänka. Men jag tror att vi måste omvärdera vår respekt för våra kroppar och när man kan och inte kan få barn.
Ja, för det är det, vi kan ju inte bestämma över det. Det här är ju rent biologiskt. Men visst är det så att det har blivit en kultur av att, jag vet inte om det kommer från liksom Sex and the City eller att 40 är det nya 30 eller vad det nu kan vara. Att vi liksom så här, bara har gett oss lite mer tid helt enkelt utan att fråga våra kroppar.
Absolut, alltså så här, biologin ser ju exakt likadan ut. Men sen så är det ju det här att vi hela tiden rent liksom forskarmässigt och tekniskt och liksom alltihopa, att vi kan fixa i princip vad som helst. Det är lite som jag skojade med någon kompis om häromdagen att ja, men i framtiden så kanske man liksom, ja men då kommer det vara så här, alltså kommer du bära ditt barn eller kommer du köra en surrogatlivmoder? Alltså typ som att man har liksom en låtsaslivmoder hemma som man har sitt barn i. Så här, lite som att det är så här, kommer du föda vaginalt eller ta kejsarsnitt där vi är liksom just nu?
Ja, just det. Exakt.
Det går ju hela tiden framåt och forskningen går framåt och det är ju helt fantastiskt. Men vi vet ju ingenting om det här rent liksom folkhälsomässigt, hur det kommer vara om 20 år eller 30 år eller 50 år.
Förut har vi alltid trott att pappor kan få barn när som helst. Det spelar ingen roll om de är 90.
Så här, Charlie Chaplin fick barn när han var 72 typ.
Ja, men så är det ju inte.
Nej, men det är ju så. Men det som den nya forskningen säger, det är ju också att spermierna blir sämre och sämre. Och att jag läste också, nu är vi väldigt ute här i liksom faktadjungeln och vi har inga källor alls som vi kan liksom hänleda till. Men
det är ett minne bara från den artikel.
Det finns ju nu forskning som säger att det är lättare att få psykiska sjukdomar om pappan är gammal och det, är liksom, det kan hända massa olika saker. Med att liksom, alltså det finns också faror med att liksom ha för gamla spermier, alltså ålder. Gamla spermier. En bekant till mig var tillsammans med en kille och de var verkligen liksom i skaffa barnåldern, liksom så här närmare 40. Men han ville inte och hon bara liksom väntade och väntade på att han skulle liksom vilja det här. Men ingen av dem gjorde slut och så vidare. Så här. Till slut i alla fall så ställde hon någon form av ultimatum. Hon var så här, men om du inte vill skaffa barn med mig nu, för nu liksom går sista tåget snart här, då gör jag slut. Och han bara, nej men jag vill fortfarande vänta. Så hon gjorde slut och så började hon då den långa resan att skaffa barn på egen hand. Det som har hänt då sedan dess är att hon har inte fått något barn. Hon har inte blivit gravid och har varit oerhört ledsen för det. Och det handlar jättemycket om så här, ska man skaffa ny, ska man skaffa själv, alltså skaffa ny kille. Ska jag liksom, hur långt ska jag gå? Ska jag donera ägg? Eller ska jag, alltså när man tar de här stegen, först så är det så här, ja jag försöker med insemination. Nej men det funkar inte. Sen så säger jag, ja mina ägg kanske är skruttiga, då försöker jag med äggdonator. Och sen så kanske man går så långt som den kvinnan som vi skrev om i våran tidning, som faktiskt adopterar ett embryo. I vilket fall som helst så levde han vidare i sina glada dagar, träffade en ny tjej och på noll och inga sekunder så blev de gravida och nu har han barn. Och då bara känner jag att det är så jävla, jävla orättvist och att jag blir så arg. Även om hon hade kunnat gjort slut tidigare eller så vidare. Så här. Men hoppet är fortfarande det som lever kvar. Och jag kan bli så förbannad på män som inte vill skaffa barn än när deras kvinnor håller på, alltså när deras skaffa barnålder håller på att rinna ut. De vill jag typ sätta ett skott i huvudet på.
Nej, men de har som skyldighet att göra slut, tycker jag då.
Killarna, ja.
Killarna. Precis som du säger, det är klart att hoppet lever kvar. Att så här, snart kanske han vill, nästa månad kanske han vill. Och vi försöker då eller så. Och så ska han bara hålla det här, alltså, och ha den här fruktansvärda makten. Man vill inte att någon ska ha någon sån makt över någon annans liv. Och sen, just som du säger, det tar slut. Och så de träffar en ny och blir på spällen efter en kvart. Alltså, ja, och jag hat, för jag vet också att det är speciella typer av män som gör så.
Ja, men det är verkligen, oh, jag blir så arg, jag blir så arg så jag vet inte, jag får sån här hjärnstillestånd så jag inte kan prata vidare. Jag har ju en kompis som skaffade barn väldigt sent. Hon har alltid pratat med mig om så här: sen när du är klar med det där, då ska vi.
Jaha.
Och då är det så här, men klar med vad? Ja, men det är så här, typ så här, när jag är klar med den här graviditeten eller när mitt barn har blivit större eller när vi, så här, och då tänker jag bara så här, nej, men nu är jag mamma för all evighet framtid. Amen,
det blir
typ
värre. Att kolla en 20-åring, det är fullt upp, tror jag.
Ja, men verkligen. Och det är så roligt för att då, hon har liksom absolut ingen liksom i så här att jag har förändrat mitt liv för att jag vill ha mitt liv så här. Jag har inget liksom så här, jag vill inte säga att det ska komma något sen när jag ska vara ute på krogen igen. Däremot gör jag ett och annat krogbesök någon gång per år. På lördag. Nej, men så. Och då kan jag tycka att det är helt ljuvligt. Men att komma tillbaka till mitt gamla forna partyliv som jag älskade då skulle ju bara vara någonting som jag skulle hata nu förmodligen.
Ja, och speciellt kombinationen med barn skulle vara ren och skär ångest.
Men förstår du mig där? Gammtanton. En klar champagne, tack. En GT.
Man skulle sitta själv.
Ja, men jag skulle ju sitta själv.
Man har inga vänner längre som på det sättet.
Nej, men alltså, det förvånas ju alltid över. Alltså, när man var ute så var det så att man gick dit för de var där och den var si och så. Så här. Jag och Gustav kan gå ut och så satsar vi riktigt stort. Och så tänker vi så att vi bara ska ta världens krogrunda. Och så är det liksom 5 timmar av att vara som utomlands som vi känner ingen. Nej,
precis som jag och Alex också. Vi kan vara så här busiga, bara, alltså, vi går till V. Så går vi dit och så står vi där ett hörn och jag så här, aha, ska man beställa shots nu eller? För det, vi, liksom, vi har inte koll längre, Hanna. Nu är Alex, kom hem till mig. Han var nämligen ute förra veckan och sa så här, det är en ny grej på gång.
Vadå, är det en dröm eller?
Ja, fireballs. Då sa jag att det är inte nytt.
Nej, det har funnits länge.
Det drack jag typ för ett år sedan, sa jag då.
Och han för bara, ett år sedan?
Han sa till mig, vad gjorde du för ett år sedan? Alltså det blev liksom så här konkurrens här hemma. Vem som hade upptäckt fireball först.
Då är man, det är då man vet, när man står och konkurrerar om vem som drack fireball först, det är då man vet att man inte är liksom självskriven på styrplan längre. Och det här tycker jag är så mysigt, Amanda.
Nej, men alltså Hanna, nu blev jag liksom varm i hela hjärtat. Alltså att vi, den här podden, och jag säger du och jag, jag hoppas att vi personligen också är det, sponsrade av Polarbröd. Mm. Då känner jag, de har hamnat rätt. För det finns väl ingen som älskar bröd så mycket som du och jag.
Nej, och alltså det är, finns det något godare? Alltså,
nej, det finns inget godare.
Polarbröd med, men du vet, smör och ostskiva. Och det är så här, mys. Men framför allt, Amanda, säger så här. Polarbröd stödjer Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Mm. Och de har skapat kampanjen Snackmacka.
Åh gud, vad härligt. Vad är det för någonting?
Nej, men så här, det är otroligt viktigt att öppna upp till samtal med sina barn. Mm. Om hur de har haft det i skolan och på fritiden. Mm. Det är liksom där man kan försöka liksom lirka fram om det är någonting som skaver eller gnager, eller om de har varit med om någonting som har varit läskigt, eller om någon annan har blivit orättvist behandlad och så vidare. Mm. Och för då att så här, kunna närma sig de här sakerna, så finns det ingen bättre än att fika ihop i lugn och ro.
Nej, såklart. Men vet vad de har gjort också? De har tagit fram 3 stycken roliga musikinbjudningar att skicka till barnen, där man kan bjuda in till en snackmacka. Och varje inbjudan kan göras liksom lite mer personlig genom att lägga in barnets namn och välja den musikstil som hen gillar bäst. Alltså det här
sånt
är
mys.
Jättemysigt.
Hörrni, alla föräldrar som lyssnar på det här, gå in på polarbröd.se, läs mer om den viktiga snackmackan och skicka en musikinbjudan.
Hanna, vi är sponsrade av Sadler.
Det tycker jag är kul, Amanda.
Och det här är så bra för att Sadlers fokus ligger liksom inte på att följa de senaste trenderna, utan de vill skapa produkter som har liksom en klassisk tidlös design och kan matchas till alla trender som man följer under tid.
Ja, men verkligen. Alltså, de är Skandinaviens ledande lädervarumärke sedan 1986.
Mm.
Med läderaccessoarer för både dam och herr. Och just det här, att, alltså, de är ju då experter på just läder. Och känner ju, alltså, många känner ju till deras höga kvalitet.
Ja, för det är ju just det. De har så hög kvalitet och det vill man ju när man ska köpa liksom ett bälte, en väska, en portfölj eller en sån här weekendbag. Då vill man ha kvalitet och man vill att det ska vara snyggt.
Ja, men om du investerar till exempel i en totebag eller den perfekta datorväskan eller kanske en weekendbag, då är det ju så att så här, det är inte så att det är så här yesterday's news. Alltså, för de har klassisk design och läder blir ju bara snyggare med tiden.
Bara snyggare. Alltså, det känns så härligt att ha liksom en 10 år gammal läderbag som man packar i. Alltså, det är så snyggt.
Bra present tycker jag också.
Jättebra. Jag tänker nu på alla, liksom, alla som har någon som förlorar, men liksom också så här studentpresent eller flytta hem. Alltså, det är underbara presenter du ger.
Ja, är det någonting som man inte har för det mesta, det är ju en bra weekendbag till exempel.
Ja, eller har du sett den här Paris tote-väska? Den är så snygg till våren. Den måste jag ha. Och ni som inte har upptäckt Sadler.com, eller så har ni gjort det, men oavsett så får ju våra lyssnare, Fredagspoddens lyssnare, exklusiv rabatt. Koden Fredagspodden ger er 20% rabatt på allt till ordinarie pris från Sadler.com. Och det här gäller till och med söndag 5 maj.
Ja, Amanda, vi är sponsrade av Bobby's Haircare.
Det är så underbart tycker jag.
Men jag drar lite kort info för jag tycker att det är viktigt these days.
Mm.
Alltså, alla produkter är 100% veganskt, sulfat- och parabenfritt, cruelty-free och tillverkade i Sverige.
Mm.
Och så säger det så här, och det här förstår jag, doftskalan har de jobbat med så länge, alltså flera år, för de doftar supergott.
Ja, men de gör verkligen det, och det är verkligen så här, det är ju salongs liksom kvalitet på det här. Men jag måste säga samma sak om doften. Du vet när man kommer in på en frisörsalong eller har precis tvättat upp. Det är en doft som man är så här, varför kan inte jag få till det här hemma i duschen eller badkaret? Men nu kan man liksom få det.
Ja, och också så att man får den där känslan av att man har salongsfixat hår varje dag.
Mm.
Och sen ser jag också supersnygga produkter.
Ja, alltså, och det tycker jag vill också, man ha det också vid badkarskanten. Alltså.
Ja, eller på badrumshyllan. Alltså, så är det. Om du aldrig har testat Bobby's produkter så är det ett bra tillfälle att passa på, för nu har de 20% på hela sortimentet på bobbys.se.
Ja, och glöm inte att de har ju också stylingprodukter som är superbra för alla hårtyper.
Älskar deras torrschampo.
Nu är jag 37 år och jag fyller 38 nästa år. Och så tänker jag så här, ja, men nu, jag fyller 40. Och jag är jättesvårt att förlika mig med att jag ska bli 40. Eller så här, i tanken har jag inte det. Att vara 40, det är någonting som, då är man ju riktigt, riktigt gammal.
Ja, det är man. Eller man är inte riktigt gammal. Men jag förstår vad du menar. 30 någonting är, det kan man som ung eller gammal eller mitt i sin ålder kan man förlikas med. 40 någonting är ändå en ålder.
Ja, men man är ju, så fort man har fyllt 40, då är man ju snart 50. Alltså, och det är helt sjukt.
Det får inte du bli.
Nej, men jag vet. För jag kommer ihåg när vår mamma fyllde 50 och man tyckte så här, oj, nu är hon till åren här.
Men gud, då var ju jag typ 20 år liksom.
Ja, men jag vet. Men i alla fall, jag har inte haft någon ålderskris. direkt liksom, så att jag mått dåligt av det. Men jag minns när jag fyllde 20. Och det här tycker jag är så himla intressant. För när jag skulle fylla 20, då hade jag jobbat i 4 år i mediebranschen. Jag var ju liksom så här 90-talets blondinbella på något sätt, kan man säga. Men vet du vad jag... Alltså så här, jag minns det som att jag hade sån fruktansvärd ångest. Och vet du vad det var för ångest?
Nej.
Det var prestationsångest. Alltså jag hade ångest för att jag inte hade gett ut min första bok.
Det är ju helt sjukt.
Ja, men det är sant.
Blondinbella.
Ja, men jag vet. Och då undrar jag om det är väldigt... Alltså, att prestationsångest för mig... Alltså det kan man ju ha, kan jag ha idag också, men liksom på ett helt annat sätt. Men att det är signifikativt med 20-årsåldern.
Nej, men Hanna, det håller inte jag med om. Jag tror att det är signifikativt med alla åldrar. För att, eller kanske inte prestation, men jag kommer ihåg när jag fyllde 25... Och det är ingen ålder så. Men det var bara det att båda vi har ju börjat jobba tidigt och sådär. Och då har man några år på sig att vara duktig för att man är så ung.
Men det är ju så här, man är ju ung och begåvad. Ja. Och det är lite så här, man är ju liksom på undantag att det är så här, men du är så ung och begåvad och därför så, du är så duktig i det. Och sen så helt plötsligt så kanske man behöver vara duktig på riktigt eller något.
Det är det jag menar, att så här, du drev ett helt café för du öppnade bara när du var 17-18 år. Ja, det är ju jätteduktigt, men det är inte någon som bara, du är fan, alltså åldern kommer ju fatt sen. Och då kommer jag ihåg att vid 25 så fick jag en sån här, att jag hade hela tiden tänkt på mig själv i framtiden. Alltså lite som när man är liten, som man tänker på det här slottet och prinsen som man ska ha. Att liksom när jag är 25, men jag kommer ju vara i Hollywood. Alltså det kommer ju ha hänt så otroligt mycket.
Men när man är 15 också, då är ju 25 att vara vuxen.
Ja, men alltså, då är man ju gammal. Och ja, men jag skulle ju varit så otroligt framgångsrik och alltihopa. Och så blev jag 25 och helt plötsligt så identifierade jag mig med det materiella i mitt liv.
Mm, vad intressant.
Så jag bara tänkte så här, okej, vem är jag? Jo, jag är en liten skruttig golf som jag hade då.
Ja.
Jag är en etta i stan. Jag är, ja, jag har ett så här, ett sånt jobb. Alltså, helt plötsligt så bara började jag tänka på så här, vem jag var i allt det här. Och det stämde inte överens med min bild.
Som jag men vad var det du hade tänkt att du skulle ha då?
Nej, men det är som du säger. Jag hade ju tagit de där drömmarna från när jag var 10 år tror jag. Att jag skulle bo i ett palats i Hollywood och vara filmstjärna kanske.
Det hade passat dig. Hade du varit ihop med Leonardo DiCaprio då?
Ja, det eller prins William. Eller, alltså, det spelar inte så stor roll vem det hade varit. Men någon... Alltså, jag är en dagdrömmare av rang. Det vet ju du, Hanna.
Ja.
Har alltid varit det. Och när då, och jag älskar dagdrömma och har gjort det hela mitt liv sedan jag var 5 år gammal. Och så helt plötsligt bara dampte ner den här verkligheten som inte alls stämde överens med det här. Och det var inte att jag var olycklig. Det var ju bara det att så här, men gud, det blev inget.
Men det är väldigt intressant att säga så här, för jag tror att alltså, de flesta, den mest kända krisen, eller man ska säga, det är ju 30-årskrisen. Mm. Men däremot så är det så här, för jag upplever som att då när jag fyllde 20, att då hade jag en mycket större kris än vad jag hade när jag fyllde 30. Men när jag fyllde 30 så tror jag så här, för att det är också en sån här vad man tänker att man skulle ha då. Mm. Jag hade en 2-åring, jag var gift, jag bodde i en fin lägenhet i Vasastan i Stockholm. Jag hade så mycket liksom av så här 30-årsgrejer.
Ja.
Så att jag liksom kände att så här, jag behövde inte krisa. Men framförallt, vet varför jag mest tror, om man ska dra den där, varför jag inte krisade så mycket. Jag hade haft en sån fruktansvärd kris i min relation och liksom alltihopa, och hade precis kommit över den. Så att lägga på en ytterligare kris på det, det hade liksom inte funkat.
Du fick inte plats.
Nej, det fick inte plats. Och där stod jag, för jag minns min 30-årsfest väldigt väl.
Jag också.
Jag hade liksom ändå bestämt mig för att jag skulle liksom ha en stor middag.
Jag hade min 25-årskris nämligen.
Det var jag. Det är roligt att eftersom det är 5 år mellan oss så är det ju alltid det att du kommer ha din 35-årskris när jag har min 40-årskris.
Exakt.
Nej men så att jag stod där, men jag hade alla de där sakerna, vilket gjorde att den bara liksom så här hoppade över på något sätt. För det som jag har hört är innan så här 30-årskrisen, om man bara ska ta en rolig liten liksom fakta eller vad man ska kalla det för, så är det så att egentligen så är det en 28-årskris. För tydligen så är det då så att när man är 28, då står, nu går vi in på astrologi här, då står planeterna på ett sätt som gör att man står i ett vägskäl. I att det är så här, vad har jag, vad ska jag nå, vem ska jag bli, hur ska jag göra? Alltså min astrolog, hon säger att det är där man går liksom mellan så här, blir jag uteliggare eller blir jag framgångsrik? Nej. Typ.
Är det sant?
Men jag tror, men det
som du och jag blev ju gravida när vi var 28.
Ja, och det är ju, 28 är ju medelåldern på när man skaffar sitt första barn i Sverige. Är inte det intressant?
Nej, är det så?
Ja, och då är det så att så här, jag tror att det är precis där när man är 28 som man tar den typen av jättestora beslut. Alla nu, ni som antingen är 28 eller har varit där, kan ni inte bara liksom dra er till minnes lite nu och tänka så här, vad gjorde ni när ni var 28? Jag, nu ska du få höra på mitt 28, året mellan 27 och 28, träffade Rosas pappa, blev friad till, köpte bostadsrätt, flyttade in i den här bostadsrätten, renoverade den på ett sjukt sätt, gifte mig och fick barn.
Alltså nu vill inte jag låta som en copycat, men vill höra mitt 28-årsliv.
Uh-huh.
Träffade Alex, kärleken i mitt liv, blev på smällen, blev förlovad till, köpte landställe, ladan, köpte bostadsrätt. Jag tror vi köpte bil också.
Ja, men du hör, det här är ju någon 28 års grej före 30.
Sjukt. Jag har inte tänkt på det.
Eller, och det som kanske hade hänt om du inte hade träffat Alex eller gjort alla de här sakerna, så hade du kanske stått och jag vet inte vad, samla burkar här nere.
Ja. Men gud vad intressant. Men alltså, jag kommer ihåg dig som en väldigt så här, stolt 30-åring.
Alltså... Ja, men det var jag verkligen. Och jag var ju... Alltså så här, för det jag måste säga apropå din 25-årskris. Jag brukar ju säga det att livet efter 25, varenda år efter 25 blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är därför jag älskar att fylla 40, för jag tror att efter det så blir det bara ännu härligare.
Det tror jag också. Men jag var också nog ganska stolt 30-åring. Eller min 30-årskris var inte heller så stor, förutom att det blev ett väldigt stort... jag blev ganska gammal fort. för att jag fyllde 30 och blev mamma. Det är ju två saker som gör att liksom det blir skillnad i livet. Men det jag gjorde var att, och det finns väl värre sätt att ha kris på. Jag satte hela min kris, alltså jag kanaliserade den i mina rynkor.
Men just det här kommer jag ihåg.
Jag blev helt tokig i krämer. Jag ruinerade mig, Hanna. Jag köpte alltså de sjukaste krämerna som finns. Jag kan säga att jag köpte alltså en kräm av Dior. Deras guld. Alltså det säljs typ bara en i Sverige. Deras guldversion.
Vadå, det är guld i? Eller utanpå?
Det är guld i, utanpå, i kartongen. Alltså det kommer som en stor sån här... alltså du vet, man måste öppna lock efter lock efter lock.
I guld?
Ja. Till slut så, och jag smörjde mig och smörjde mig. Alltså det var det enda jag gjorde. Och sen så gick jag till en hudterapeut och gör skönhetsbehandling. Och vet du vad hon sa?
Nej.
Min hud var utbränd. Den höll totalt på att kapitulera. I rynkorna. För att jag hade köpt alla de här krämerna.
Men vad konstigt att du ändå så här, för jag har aldrig upplevt dig som att du är så rädd för rynkor, och helt plötsligt så var det som krisade i det.
Alltså jag har aldrig tänkt på rynkor, jag har aldrig, men det var bara så här, men var inte det ett ganska skönt sätt då, att bara krisa lite?
Ja, men absolut, men jag tycker ju också att man ska unna sig kriser ibland, för att man liksom, det händer ju väl bra saker med när man har kriser.
Vad hände för dig i 20-årskrisen? Hur kom du ut, vad kom du ut med?
En ny bok. Jag skojar bara. Nej, men vad jag kom ut med min 20-årskris var nog inte så mycket mer än att jag bara liksom krisade och fortsatte göra det tills jag fyllde 25. Det var som att jag hade liksom, från 19 till 25 så höll jag bara på att kasta upp allt och mådde dåligt och hittade min PMS, och det var bara så här, katastrof.
Var det bara i prestationsångest gällande karriär, eller handlade det om relationer också?
Nej, jag kan inte minnas att det var så mycket med alltså, relationer.
Här, jag vill hitta en kille och vi ska flytta ihop, och liksom, var det sådana grejer som...
Nej, gud vad barnsligt det här låter. Men nej, absolut inte. Det här handlade bara om mitt arbete, men också med mig själv och mitt utseende och vem jag var och hur och liksom så här. Jag tror att jag krisade jättemycket i, så här, jag hade en riktig identitetskris.
Mm. Men det är ju det jag menar. Det hade jag ju också fast vid 25 mera. Jag började ju läsa upp mina gymnasiebetyg. Alltså snacka om kris.
Men verkligen, men du kommer ihåg min kris också. Jag klippte ju med färga håret typ en gång var tredje vecka. Alltså i en otrolig färg och frisyr. Det var blått, det var rött, det var vitt. Det var liksom allt. Jag trodde hela tiden att jag skulle liksom... Alltså jag jobbade stenhårt för att hela tiden maxa och hitta mig själv.
Men jag tänker på att det är ganska obehagligt att träffa människor som är i kriser. Alltså du vet, de som inte vet om det själva, men man ser väldigt väl utanpå. De är inte där, de är knappt i rummet. De är liksom ute och flyger någonstans och försöker hitta sig själva. Och det är så, man märker hur fruktansvärt smärtsamt det här är för dem. Och man märker att de måste hålla på med det här helt själva. Man kan liksom inte vara med i det. Så man bara får så här, vi får se som ett halvår igen.
Ja, men så är det verkligen. Men du vet en sak, när jag drar mig till minne så här. Jag minns ju så himla väl våran pappas 40-årskris.
Nej.
Jo.
Men hur gammal var jag då?
Jag var alltså 12, skulle fylla 13. Och då måste du alltså varit 7. Ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Jag tänkte så här, vi är så dåliga på matte. Ja, nej men jag var 12 och du var 7. Eller 13. Jag gick i alla fall, det här var våren på när jag gick i 7:an.
Men var inte det då mamma och pappa skulle skilja sig också?
Jo.
Det var hans kris alltså.
Ja men hans kris utmynnade i det här att det var skilsmässa och så. Men jag minns det här så väl. Jag minns också hur vi ordnade någon form av överrasknings 40-årsfest. Alltså så här, nu när jag ser det utifrån så är det bara så här. Att ordna en 40-årsfest för en människa i kris som absolut inte ens vill vara hemma eller kännas vid att den har en familj. Det är inte trevligt.
Men Hanna, du måste berätta om den här festen. Jag kommer inte ihåg den.
Nej men alltså det jag minns var ju att vi hade gjort ordning otrolig mat och alltså det här var en överraskningsfest, att vi hade också bjudit in massa människor, eller vi, mamma hade väl gjort det liksom så. Mm. Jag tror faktiskt att pappa blev mer arg än glad i den här festen liksom, eller på det här. Så att jag minns inte jättemycket, jag bara minns
det
en, hur det var.
Det är som en filmscen, eller hur?
Exakt som en filmscen. Och jag minns också hur, alltså hur den här stämningen var hemma. Och det som är ju att...
Alltså det här är ju en människa, vår pappa är en människa som inte överhuvudtaget kan fira varken födelsedagar eller jul. För att han får så fruktansvärd ångest. Så jag kan bara tänka mig hans 40-års överraskningsfest. Vilket jävla antiklimax alltså.
Ja, och jag tänker också så här, mamma måste ju fått liksom frispel i hjärnan och tänkt så här, okej, nu så har vi kris, eller om de precis hade krisat och han var liksom på väg någonstans därifrån. Nu måste jag ta ifrån tårna här och hitta på ett spektakel för att liksom rädda det här på något sätt. Och det är klart att han ska fira sin 40-årsdag eller något. Och så blev allting bara helt fel.
Gud vad hemskt.
Jättehemskt. Och då tänker jag också så här. Ja, då fyller jag då. Jag fyller 40 då om 2,5 år. Jag kommer ha en dotter som är precis lika gammal som jag.
Ja, det kommer du.
Ja. Och som tur var så har jag en man som är yngre än mig. Så att han har ju inte 40-årskris samtidigt. Men tror du att jag kommer få en kris? Det är det jag undrar.
Nej. Alltså, jag tror inte det. Jag tror att du kommer... Ska jag säga vad jag tror?
Ja.
På riktigt. Om jag ska vara helt ärlig. Du kommer ha en lite mindre pågående kris nu i ett par år under din terapi. Så att när du är 40 så kommer du vara väldigt liksom hemma med fötterna på jorden.
Jag önskar, för jag har alltid tänkt att varje år blir bättre efter 25. Och då tänker jag att, och jag tycker så fortfarande. Och så tänker jag så här, nu går jag lite terapi. Jag kommer ha landat lite mer. Jag kommer kanske ha skaffat ett barn till. Jag kanske kommer vara lite klar med det. Så här. Då känns det som att jag kommer ha the time of my life.
Ja men det har jag redan bestämt. Det har jag redan sagt till Alex. Det är dåligt att börja. 40.
Och så tänker jag också så här. Att om jag inte får gifta mig före 40. Jäklar vilken jävla fest jag ska ha då.
Det är klart. Nej men Hanna, du får ha bröllopsklänning och allt.
Men jag tänker att då för jag vill att folk ska hålla tal till mig och säga vilken fantastisk människa jag är och sånt där.
Men det är klart. Det är självklart, det är jag varje år.
Man säger nu att liksom, den generationen som föds nu, de kommer bli lätt över 100 år. För jag frågar dig en sak då. Hur gammal vill du bli?
Inte över 100.
Vill du inte?
Nej, men det beror på hur min hälsa är. Men jag ser inte... Jag ser inte... Just nu kan inte jag se att det är härligt att bli gammal. Tyvärr. Jag måste komma dit. Och jag har inte kommit dit ännu. Men, så att när jag bara ser framför mig då att jag ska ha 30-40 år där jag sitter liksom och knappt kan röra mig. Det vill inte jag.
Men om det har kommit fram en otrolig kräm i guld, en ny. Är det fysiska eller är det psykiska? Eller liksom, vad är det i åldern när du vill bli så gammal?
Nej, men det är det här med att känna att jag är inte alls klar med att se mig själv som gammal. Det tror jag kommer från vår pappa.
Ja, för vet du vad jag tänker? Jag tänker att jag vill bli, på grund av mina barn, precis hur gammal som helst.
Ja.
Och det har inte så mycket med, alltså jag skiter i om jag har ont eller inte kan gå eller inte så här. Men bara att få följa dem och liksom göra allt det där gör att jag vill bara kräma ur så mycket som det bara går ur det här livet.
Det är faktiskt sant. Jag måste bara hitta en bild där jag ser mig själv så gammal, hur det ska vara. Det enda jag kan tänka mig som kan vara kul, det är att jag ska vara lite lullig hela dagarna.
Vet du vad jag tänker?
Nej.
Alltså jag tror ju så här, om du och jag, vi kommer ju ha överlevt våra män till exempel. Ja. men jag ser mig själv sittande i mitt hus på Gotland.
Uh-huh.
Så.
Som Ulla som bodde där innan.
Inga. Jag bor i mitt hus på Gotland och där sitter jag och vet vad jag gör hela dagarna. Nej, men gud, du vill bara bli lullig. Jag spår folk i tarotkort.
Åh gud vad kul.
Jag är byhäxan.
Jag älskar när Hanna 106 år spår Amanda 101 år om vilka män jag kommer träffa.
Två dementa och en tarotkortlek. Det är en fars.
Jag såg igår på det här 69 eller 9 saker du vill göra. Jag vill veta om sex.
Ja, men jag såg det också, Amanda, och tänkte så här, 90-talet ringde och ville ha tillbaka sitt tv-program.
Precis, där satte du i huvudet på spiken. För att det jag ska komma till här, som faktiskt var, det var Alex som sa, så nu snor jag hela hans tes här. Men att på det...
Synd för han och Sigge, för de har tänkt att ta upp det här i deras podd.
Nu är det dagen. Jo, att det var 3 eller 4 tjejer som sitter och pratar runt ett bord.
Men det var ju som gamla silikonsoffan där jag satt och pratade på 90-talet.
Precis. Men på det sättet de talar om män och deras, hur de är i sängen och deras könsorgan. Om det är bättre med stora eller små snoppar. Hur man gör med en liten snopp. Som, hur man kan då göra andra olika ställningar och stora snoppar. Hur det är, blah, blah, blah. Jag vet, på så här otroligt liksom, genant sätt tycker jag att sitta och höra sådana snack. Men att tänk dig att män skulle sitta och prata om det är bättre med tajta eller lösa fittor i princip. För det är exakt samma sak.
Ja gud ja. Men vet du vad jag tänker?
Vad skulle hända? Alltså, det skulle ju vara ramaskri. Alltså, ibland så kan man ju undra så här, nu tycker jag för sig att vi har väldigt mycket att ta igen vi kvinnor av att förnedra män så som de har förnedrat oss i alla år. Men det måste komma till en gräns. Vi måste respektera varandra på samma sätt lite grann. Förstår du?
Men det är det som jag tycker att du har en poäng i där. Och också när jag säger att 90-talet ringde. När jag tittade på det igår så var det så här, ah, men gud, nu är vi tillbaka där. På 90-talet då var det här väldigt, väldigt nytt om att kvinnor pratade sex på det sättet. Mm. Och det är helt sjukt för det är bara 20 år sedan. Mm. Och då satt vi och pratade just om stora och små snoppar och orgasmer hit och dit och liksom, ja, vad man nu ville och gillade och liksom alltihopa. Det var helt färskt. Och det var på något sätt första gången som kvinnor gjorde det och vi var tvungna att kamma hem så mycket. Nu 20 år senare så tycker jag att du har världens största poäng i att man får inte objektifiera någon på det sättet.
Nej, för det här, jag vet inte om vi har pratat om det här förut, men jag kan ju bli väldigt, väldigt irriterad på att Alex inte är manlig nog. Du hör hur det här låter. När det gäller alltså hemmet, att han inte kan skruva upp en hylla till exempel. Han kan inte byta en glödlampa. Han kan en Mac-dator utan och innan. Men han vet inte hur en skruvdragare fungerar. Och då har jag blivit irriterad på honom. Vissa gånger faktiskt, om jag ska vara ärlig här i podden. Och bara varit så här, men vad fan, kan du inte bara liksom ta dig i kragen och göra det här? Vilket så här, är ganska lustigt att tänka på. För att han skulle klaga på att jag inte var kvinna nog. Och med städning eller matlagning eller hur det kan vara. Ja, men du skulle begära skilsmässa, Hanna.
Såklart.
För då skulle han vara en jävla... Alltså han skulle vara en idiot.
Men jag tänker så här. Man behöver inte försvara männen överhuvudtaget. För det är jättemånga män som just säger att kvinnor inte är kvinnor nog och så vidare. Så, här. Men däremot så tycker jag att vi kvinnor... Vi ska vara bättre än så. För att vi just driver också den här att vi vill vara liksom på lika villkor och så vidare. Så då måste vi också vara det hela vägen. Vi måste ta lika stort ansvar för att skruva i saker och skruva upp hyllor. Och det ska inte finnas någonting som heter mansgöra och kvinnogöra. Och sen så är det bara så att om inte vi vill att killar ska sitta och prata om våra fiffluror dagen i ända. Och liksom...
Eller så här, är det härligare att ha sex med en tjej som har stora eller små bröst? Alltså... Jag mår dåligt om jag tänker på att det liksom skulle finnas i ett tv-program idag.
De som har tagit det här beslutet om att göra det här tv-programmet och de som har gjort det känns väldigt omoderna. Och jag tycker att det ska finnas sex program på tv. Jag tycker att det ska finnas program om allt. Men det här är inte sättet att göra det på.
Absolut inte.
Om inte vi slutar prata om varandra i detalj på det sättet, då kommer ingen våga ligga längre.
Nej, usch. Skönt att vi var överens här, Anna, som sista ämne.
Jag tycker verkligen det. Och det var också så här, för jag satt och tittade på det och tänkte så här, vad har de letat fram nu i arkivet?
Det var så här, mindernas television. Knulla på i helgen och bli på smällen om du känner för det.
Eller inte.
Eller inte.
Och framförallt, Amanda, föd barn, för jag ska tjejmiddag.
På lördag.
Puss och kram.
Hej.